Du lyssnar på Revor av ljus av Jenny Elving, inläst av mig Katarina Evelöv. Till mamma. Solen gick ner över havets skum och stranden sov. Uppe på bergen stod någon och sjöng. När orden föll i vattnet vore de döda, och sången försvann bakom tallarna och skymningen förde den med sig. När allt var tyst tänkte jag blott att där låg hjärteblod på den kvällskumma klippan. Jag anade dunkelt att sången var om något som aldrig återvänder. Edith Södergran, Sången på berget. Kapitel 1. Josefin, 2010. Det var inte så här hon hade föreställt sig sin ankomst. I fantasin gick det till på ett mycket värdigare sätt. En stillsam färd mot ön med havet ljusblått glittrande och solen som varmt smekte hår och nacke. Fyren skulle blinka välkomnande, som om den kände henne, visste allt och ville henne väl. Det skulle inte vara gråväder med vild sjögång och hon skulle inte precis ha kräkts över båtkanten. Josefin tar djupa andetag. Försöker tvinga kroppen till kontroll. Greppet om relingen hårdnar när båten höjer sig över en våg och slår ner på andra sidan. Det mörkgrå vattnet fräser. Vid horisonten skymtar formlösa öar, enorma slumrande väsen. Fyren syns ännu inte till. Trots att morgonen redan har övergått i förmiddag ligger det ett dunkel över världen. Hennes föreställningar om den norrländska sensommaren där solen alltid står högt på himlen oavsett tid på dygnet ser ut att komma på skam. Det går inte ens att ana solen bakom de blygrå molnen ovanför. Tunga regndroppar faller genom luften och letar sig in under skjortkragen. Josefin stryker håret och ansiktet och tar sig på skakiga ben in i passagerarutrymmet igen. Det är tomt, så när som på skepparen och den äldre kvinnan som hon löste biljetten av. En enkel till högbondens fyrplats. Hon sätter sig i ett hörn av det lilla utrymmet, så långt bort från dem som möjligt, och lutar huvudet mot sidofönstret. Skeppare Nordin, som står i den upphöjda styrhytten med ryggen mot henne, är liksom vädret något av en besvikelse. Han är alldeles för ung, tänker hon. Knappt äldre än hon själv. Den urblekta reklamkepsen från en järnhandel som hon aldrig hört talas om är nedtryckt över ögonen. Han är slätrakad och inte det minsta fryntlig. Så långt från sinnebilden av en riktig skeppare man kan komma. Josefin sneglar mot Elsie som sitter böjd över ett korsord vid ett av de fyra golvfasta borden. Hon är avsevärt äldre än Nordin. Kanske hans mamma. Eller mormor. Hennes många lager av kläder får henne nästan att se kvadratisk ut. Tillsammans med sydvästen som döljer halva ansiktet är det svårt att gissa hennes exakta ålder. När Josefin ville stå i fören under överfarten himlade hon med ögonen. Ja, det går inte för sig, sa hon och hänvisade Josefin till det lilla utrymmet vid aktern med högre reling. Nej, det här vädret är omöjligt att hitta någon som fallit överbord. Josefin kan inte riktigt förklara känslan hon hoppades återskapa genom att stå där, längst fram på däck. Den som tidigare samma dag drabbade henne när hon körde upp på Höga Kustenbron i hyrbilen. För första gången på flera veckor kändes det som att hon var på väg framåt. Att det var hon som styrde. Att åka över bron var som att upprätta en tydlig gräns mellan henne och honom. Varken Nordin eller Elsie har växlat mer än ett par ord med henne sedan hon fick hjälp upp på båten med packningen, en resväska och ett stort antal matkassar. Det passar henne utmärkt. Hon vill inte ha med någon att göra. Och så fort hon är framme på ön slipper hon. Då ska hon bara fokusera på konsten. Josefin sänder en tacksam tanke till Norrländska konstsällskapet för vistelsestipendiet och till rektorn på skolan.